Det är inte frågan om en övning i det här läget, utan frågan om att genomföra en skarp underrättelseinhämtning och övervakning av vårt territorium. Ja, vi vill självklart lösa vår uppgift, och det är att värna svensk suveränitet, vår territoriella integritet, frihet. Ja, det är en ökad aktivitet i form av en rysk övningsverksamhet som aviserades här förra veckan. Det är ökad närvaro från andra länder också i det här området.
Ja, så där sa insatschefen Jan Törnqvist till SVT tidigare i veckan om det som pågår i Östersjön just nu. Den svenska försvarsmakten har nämligen höjt beredskapen. För i Östersjön så pågår just nu militärverksamhet från såväl öst som väst. Ryssland har under 2 tillfällen i augusti haft övningar i Östersjön med över 6 000 ryska soldater i närheten av den svenska gränsen. Och det svenska försvaret har stärkt upp till sjöss, i luften och på Gotland på ett sätt som vi inte är vana vid att se. Varför höjs beredskapen nu och är oroligheterna i Belarus en av orsakerna? Och vilka signaler vill Sverige skicka till omvärlden med den höjda beredskapen? Det här tar vi upp i dagens Aftonbladet Daily. Och det gör vi med Johan Victorin. Han är vd på Intil och jobbar med strategisk omvärldsbevakning. Och han får börja med att berätta varför Sverige höjt beredskapen just nu.
Ja, det har man ju gjort därför att det är väldigt mycket militär aktivitet runt Sverige. Inte bara i Östersjön utan även uppe i Arktis också, eller utanför norska kusten och Kolahalvön. Och då har man väl sett olika typer av verksamhet som sammantaget har gjort att man vill flytta fram enheter och sånt för att i första hand hävda territoriet.
Ja, och vad är det som händer då kring Östersjön? Det pågår militär verksamhet väldigt nära oss. Vilka är det som är där?
Ja, dels så är det ju då Ryssland som har då dragit igång en beredskapsövning i Sankt Petersburgområdet. Man har en hel del verksamhet i Kaliningradområdet också, den exklaven som ligger inklämt mellan Litauen och Polen. Vi har västmakterna här, våra partners, med fartyg, fregatter som patrullerar och gör övningar i Östersjön. Vi har amerikanskt flyg från deras Special Forces som har landat på Visby i lördags, som var i Estland häromdagen. Och då vet man ju att Special Forces är alltid väldigt tidigt på plats, och det är ju också någonting som man liksom får väga in när man bedömer läget. Och sen har man då väldigt mycket underrättelsetrafik som pågår. Så utanför Kaliningrad så patrullerar det varje dag signalspaningsflygplan och av olika slag som då tittar in över Kaliningrad. Jag har sett på såna här flygradarbilder spår från UAV:er som flyger in vid Belarus gräns. Det gick en ganska ovanligt plan som var i Östersjön i förra veckan, tror jag det var, och som nu häromdagen var utanför Kolahalvön, som är ett radarspaningsplan som USA skickade. Och sen har USA också fört hit 6 stycken B-52, stora tunga bombplan till Storbritannien. Och de var ute och övade här i Norska havet, eskorterat av norskt flygvapen med sina nya stridsflygplan, amerikanska stridsflygplan som de har köpt. Och det är också relativt ovanligt. Så det pågår en hel del saker runt omkring oss.
Ja, verkligen. Är det här sånt här som brukar pågå annars också när det inte är övningar?
Nej, inte i den här intensiteten. Det händer ju ibland förstås om det är riktigt stora övningar, men de brukar ju ofta vara annonserade i förväg. Här har man ju liksom intagit en högre militär aktivitet utan så att säga notera omvärlden kring det här. Nu ligger den ryska beredskapsövningen ligger ju under strecket på det som förut var ett samarbetsavtal kring Wien-dokumentet, men som Ryssland inte följer längre och inte vill meddela när man har stora övningar. Så att det är den här övningsprofilen. Ryssland hade en övning för ett par veckor sedan som hette Ocean Shield. Då gick man ut i Nordsjön också och hade ett uppträdande som påminner lite grann om som som en krigsmakt skulle vilja exempelvis försöka stänga in Östersjön. Därför det är ju nämligen så här att Östersjön har ju liksom tre tillstånd, kan man säga. Det är den som vi är vana vid sedan lång, lång, lång tid tillbaka. Det vill säga att Öresund och Östersjön och loppen är fria. Skulle det sen då bli spänningar mellan USA och Ryssland som för exempel, så skulle man kunna tänka sig att det skulle finnas ett amerikanskt intresse att stänga in rysk handelstrafik i första hand. Och blockader är ju någonting som stormakter brukar ägna sig åt ibland. Och sen i ett tredje skede så skulle man då från rysk sida, om det skulle komma till en väpnad konflikt, då skulle man ju vilja stänga Östersjön så att det inte kommer in några NATO-fartyg till Östersjön.
Hur mycket skulle du säga att de här händelserna i Belarus de senaste veckorna påverkat den höjda beredskapen i Sverige?
Nej, väldigt avlägset. Det är en slags fond, kan man säga. Det är ju liksom här den belarusiska militären har ökat sin beredskap och den ryska militären har ökat sin beredskap, och det påverkar ju då indirekt, så att säga. Men våra åtgärder är ju ingen reaktion på vad som händer i Belarus.
Och vad ska man säga då, för de är ju på Gotland. Vad är det som händer på Gotland just nu?
Ja, då har man ju fört dit svenskt stridsflyg och man har bemannat, man har ju materialupplag på Gotland med stridsvagnar, så flyger man över truppen dit eller transporterar med båt. Och så är man då ute och övar på olika saker, bevakar säkert olika saker också. Och det här handlar ju om att man vill ha en kortare reaktionsförmåga om det skulle vara någon som försöker göra intrång då. För mycket handlar ju här nu om psykologi och såna här saker, och man vill skicka signaler att ni kanske inte har koll på ert territorium eller såna här saker, och då måste man snabbt kunna reagera på de sakerna. Det är ju inte frågan om att Sverige har höjt beredskapen för att det skulle kunna bli krig.
Nej, det var just det jag undrade. Ska vi vara oroliga?
Nej, men alltså, när det är sån här hög militär aktivitet så ökar ju naturligtvis risken för att det blir incidenter av olika slag. Man vill liksom spänna musklerna, man tar lite större risker, man flyger närmare varandra, man blir irriterade på varandra för att nu gick det här fartyget för nära, det här flygplanet för nära. Och där har ju exempelvis då Ryssland en tradition av att inte visa sig, så att säga, i luftrummet med transpondrar och liknande grejer här. Det förekommer att det finns plan från USA som inte gör det heller, men oftast så är det så. Då ökar den risken och då kan det hända incidenter, och därifrån kan man få ett förlopp. Sen kan det ju finnas, beroende på vad som händer, och då är ju liksom det här med Belarus kanske mer intressant, att om man skulle tappa kontrollen över utvecklingen där och det blir någon form, alltså en verkligen väpnad revolt eller något liknande, då kan det ju finnas anledningar att verkligen demonstrera makt på olika sätt genom att uppträda väldigt aggressivt i form av att kanske markera med man kör landstångsfartyg, som man gjorde ungefär på en övning som heter Zapad en gång i tiden på 80-talet. Då körde man och satte full kurs mot Sverige med massor med fartyg. Och sen så vände man om sen. Och sen övade man då landstigning på Baltiska kusten den gången. Så att det finns olika sätt. Och den militära aktiviteten i sig själva kan ju skapa en egen dynamik. Det är väl det i så fall, om det är något man ska vara orolig för. Å andra sidan då så är ju vi på plats också, och det minskar ju naturligtvis risken.
Men är det lite att Sverige vill skicka signalerna att vi faktiskt har ett försvar och vi är beredda att visa musklerna om vi behöver det?
Absolut, och det är ju så här att för närvarande så har vi ett väldigt bra stridsflygplan i form av Gripen med välövade piloter och liknande. Och de har ju nyligen här för något år sedan blivit operativa med den robot som har högst prestanda i hela världen. Så det finns ingen som skjuter lika långt som svenska stridsflygplan gör i så att säga, luftmålstrid mot varandra. Så att det här är ju inte, vi är ju inte på något sätt ofarliga för för någon.
Johan, när var det senast vi hade den här typen av beredskap?
Alltså jag har ju ingen insyn i vad Sverige har gjort och inte gjort. Men vi kan ju ta några årtal liksom att 1991 så hade vi en kupp i Sovjetunionen och då visste man ju inte riktigt vad som hände. Och det var ju på den tiden som Sovjetunionen och Varsavpakten fortfarande existerade så att säga. Så att då höjde Sverige beredskapen i någon slags grundnivå över hela ytan kan man säga. Över hela landet. Så det var ganska stor aktivitet. Sen kom ju 11 september, då var det ju väldigt oklart där första 12-24 timmarna, vad är det här för någonting egentligen? Så då hade man väl en bevakningsberedskapshöjning kan man säga, man bevakade objekt och såna här saker. Sen hade vi någonting som hände 2016 och då förde, och jag vet inte om du kommer ihåg det här, men helt plötsligt så annonserade Försvarsmakten att den här uppbyggnaden på Gotland som skulle komma om 1,5 år, den gör vi idag. Och det var säkert någonting som fanns där som kanske inte riktigt publikt än varför man valde att göra på det sättet. Så då var man alltså först på plats egentligen med det här. Och det är väl lite grann samma sak här, men nu är ju kompositionen lite mer. Det är 4 korvetter ute, det borde finnas svenska ubåtar till havs. Vi har de här stridsflygplanen, det är ganska mycket signalspaning och annan övervakning som är uppe och flyger och det är en hög militär aktivitet. Så på det sättet så menar jag att det här är högsta som jag har upplevt sedan 1991.
Och vad tror du kommer hända framöver nu?
Oj, det är ju väldigt svårt att svara på. En del kommer att avgöras om vad som händer i Belarus. På den meningen är ju som sagt vad då återigen då Belarus ett sammanhang som skulle, om det går åt fel håll med att det blir alltså väpnad oro i Belarus eller en rysk intervention och sånt där, då blir ju läget ännu mer spänt förstås då. I annat fall så kan man ju då se att det kommer pågå en hel del militär verksamhet ändå i form av olika övningar. Normalt sett så finns det övningar ganska mycket den här tiden, de här 6-8 veckorna som kommer nu, så det i sig är inte speciellt ovanligt. Ska man också komma ihåg att när Sverige gör en sån här beredskapsoperation så tar det lite grann på resurserna, personalen blir trött, materielen är ute och liksom fartyg går, fordon körs, flygplan är i luften. Och det tär lite grann, så att det har varit någonting som är tillräckligt allvarligt för att man ska göra det här, för att det kostar lite grann i andra änden också.
Sist här hörde vi Johan Victorin som är vd på Intil och som jobbar med strategisk omvärldsbevakning. Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Daily är vår nyhetspodd som kommer ut 5 dagar i veckan, måndag till fredag, tidigt på morgonen. Vi tar upp aktuella ämnen och fördjupar oss i dem, så gillar du oss, se till att trycka på prenumerera-knappen så missar du inga avsnitt. Vi hörs snart igen. Hej då!